Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Jag bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet det ni ska få höra. Och det är del 53. Du kan lyssna till bibelförklaring i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen här i närradion då på måndagar klockan 19. Alltså Håkan Sundliden och bibelförklaring.
Låt oss be. Herre, tack för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte och lyssna till dig. Herre, ge oss nu den stillhet som vi behöver för att kunna höra din röst. Och kunna tillgodogöra oss ditt ord. Vi ber att din heliga ande ska verka genom ordet så att vi blir förändrade, att vi blir uppbyggda, att vi förstår vår uppgift och vår kallelse. Herre, hjälp oss nu att vara koncentrerade på dig. Tack för att vi kan räkna med din närvaro. Amen. Ja, välkomna till Andreaskapellet denna tisdagskväll. Vi håller på i Matteus evangeliet och vi har kommit till 20 kapitlet. Jag tog till mig vi har kommit till vers 17. Visserligen gick det lite snabbt där på slutet om jag minns rätt. Så det blev inte några längre utsagor. Men det må väl vara hänt om det går lite fort i något avsnitt. För vi har tagit ganska gott om tid på en del andra avsnitt. Så att det kanske jämnar ut sig. Men för er som inte var med eller som en kort repetition då. Det finns ju en liknelse där som kallas för vingårdsarbetarnas lön. Och den är ju häpnadsväckande därför att visserligen får de som det var avtalat full lön, de som arbetade hela dagen. Så att så långt tycker man att det skulle kunna vara gott och väl. Men de här som bara hade jobbat halva dagen. Och till och med fanns det någon som bara hade jobbat en timme på slutet. Och det var dessutom sådana som var glada för att de hade sluppit arbeta under dagen. Men de kom med sista timmen för att de blev nödgade att komma. För vinskörden skulle ju bärgas här nu. Det var bråttom, förstår man. Så han var lite irriterad, den här arbetsgivaren. Men när de ska få lön, då får de lika mycket lön som de första. Och det är ju som sagt häpnadsväckande. Och Jesus, han avfärdade hela genom att tala om hur god Gud är. Att Gud inte ser på människors sätt så att han lönar oss efter förtjänst, utan han lönar efter nåd. Och det var två stycken sanningar, om jag säger så, som vi drog, eller två slutsatser som jag tror var viktiga, som vi gott kan börja med och påminna varandra om den här gången. Det ena var det att den här liknelsen inte är riktad mot fariseerna eller mot de skriftlärde, utan den är riktad till lärjungarna. Den är riktad till oss kristna. Därför det började ju med att Simon Petrus säger i det 19 kapitlet, vers 27. Ja, men vi har ju lämnat allting. Vad ska vi få för lön utav dig när du intar tronen i ditt rike? Så det var ju Simon Petrus, den främste av lärjungarna, som hade ställt frågan. Så liknelsen är riktad till dem. Och det andra som då hänger ihop med det här, det är ju att den här liknelsen den är inbäddad i två bibelställen som är likadana. Därför att precis innan liknelsen så står det, sista versen i 19 kapitlet. Många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Och på samma sätt slutar liknelsen i vers 20 kapitlet, vers 16. Så ska de sista bli de första. Och de första blir de sista. Så det vi ska tänka på som Jesu Kristi lärjungar. Och som vi ska förstå genom den här liknelsen. Och genom Jesu undervisning överhuvudtaget. Det är det att vi följer inte Jesus. Därför att vi ska få lön. Det ligger liksom inte i en kristen människas tanke att vi ska behöva prestera någonting inför Gud eller att vi skulle fika efter lön på något sätt. Så tänker inte vi. Vi följer Jesus Kristus med livet som insats av ett enda skäl. Nämligen av det skälet att vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Av hela vår själ och av all vår kraft. Det är det som är drivkraften. Och omvänt då också kan man säga så här att eftersom vi älskar Gud så mycket så är vi beredda att arbeta hela dagen om det så skulle vara utan lön. Så det är en helt annan hållning gentemot himmelriket hos oss än vad man kanske tänker sig när man använder sig av jordiska bilder. Det är ju genomgående i Jesu undervisning att det handlar om en kärleksrelation. Gud så älskade världen att han gav den sin enda son. Och vi omvänt, vi följer honom därför att vi har tagit emot hans kärlek. Vi älskar, skriver aposteln Johannes i sina brev, därför att han först har älskat oss. Någonting helt annorlunda än vad som är känt i den här världen. Och därför blir den här frågan om lön, den blir ju lite märklig, därför att den är ju irrelevant. Kärleken tänker ju inte i de banorna. Utan när man frågar så tänker man utifrån det gamla paradigmet, utifrån de jordiska villkoren. Och att den där frågan sitter djupt hos oss, förstår vi. Dels därför att Jesus riktar den här liknelsen till oss. Och dels därför att den kommer ju igen en gång till här i 20 kapitlet som vi snart ska se. Det var som någon sa att det var en sak att Gud tog Israels barn ut ur Egypten. Men det var en annan sak att ta Egypten ut ur Israels barn, alltså ut ur deras hjärtan. Det är en sak att vi är tagna ut ur synden, men en annan sak när synden ska tas ut ur oss. Så det finns kanske anledning att tänka på de där orden. De sista ska bli de första och de första ska bli de sista. Så att vi lär oss att vandra i ödmjukhet och inte frestas att tänka i felaktiga banor. Vi ska vara glada om vi får vara med. Och om vi så får mycket eller lite lön, så vet vi att den får vi av nåd. Den får vi också den av kärlek. Men den tror vi på. Vi tror på nådeslönen. Vi tror att Guds kärlek är så stor så att vi kommer bli belönade. Hundrafalt, som det står här i slutet på 19 kapitlet. Det är vi inte oroliga för. Och faktum är att vi upplever ju i vår efterföljelse här i tiden redan nu en lön. Nämligen på så sätt att vi har glädje i Gud. Vi har frid med Gud. Vi känner att vi accepterar utav Gud, att vi är iklädda Jesu Kristi rättfärdighet. Och så fort vi vänder oss till honom i bön och mediterar över hans kärlek till oss och över vad han har gjort för oss, så blir vi glada. Vi kan inte bli annat. Så det är ju lön redan här i tiden. Men det är lön på ett annat sätt än vad de här tänkte sen när de ställde frågan. Nu så kommer vi in i den sista fjärdedelen av Matteusevangeliet. Och den sista fjärdedelen av Matteusevangeliet utspelar sig en och samma vecka, den sista veckan. Så den sista veckan, som ju också kallas stilla veckan, heliga veckan, veckan då han ska fullborda allting, upptar alltså 25% av Matteusevangeliet. Och att det är en sån stor del, så att 25% av Matteus evangeliet ägnas åt bara en vecka. Visserligen den sista veckan, men ändå. Ja, det beror ju förstås på att det är ju den veckan som allting fullbordas. Det är den här veckan som så att säga hela evangeliet, hela Jesu liv syftar ju till denna sista vecka. Det han påbörjade där i början av Matteus evangeliet. När han blev döpt och Guds ande talade till honom genom dopet. Det är det som fullbordas nu under den sista veckan. Och det ägnas alltså extra mycket utrymme åt. Och det börjar, om ni tittar nu i den 17 versen, 20 kapitlet 17 versen, så börjar det, kan man säga, här med de här orden: när Jesus var på väg upp till Jerusalem och så vidare. Fast egentligen så börjar det, om du tittar i 21 kapitlet, den första versen: när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage, alltså när han går in i Jerusalem, där är den sista veckan. Så man kan säga att det som är här är preludium till den sista veckan. Men övergången är ju ganska tydlig i det 20 kapitlet och 17 versen. Nu har han lämnat det här med kyrkan och de sociala strukturerna och det som vi har talat om, och hur vi ska vara emot varandra. Och det har då avslutats med de där orden: så ska de sista bli de första blir de sista. Och så börjar ju helt klart någonting nytt i den 17 versen. Övergången till sista veckan. Men sista veckan sedan, det kan man, om man tar då de kapitel som är kvar, så kan man dela in dem i tre delar, så att kapitel 21, 22 och 23, där får vi vara med Jesus på tempelplatsen. Och vi får se vad som händer där, hur han gör upp, det är en sorts slutuppgörelse kan man säga med de skriftlärda och fariseerna framförallt, som kulminerar i 23 kapitlet i de här veropen över den gamla religionen. Och sedan så kommer i kapitel 24 och 25 det som kallas för det eskatologiska talet. Eskatologi är ju läran om de yttersta tingen, vad som ska hända när jorden ska upplösas och det ska bli nya himlar och en ny jord. Det talar Jesus om i 24 och 25 kapitlet. Och sen den sista tredjedelen, kapitel 26, 27, 28, som vi bara kallar för fullbordandet. Alltså hans lidande, hans död, hans uppståndelse. Men innan vi kommer in på den där sista veckan och de där tre sjoken, så har vi alltså den här övergången som börjar i vers 17. Och också här ser vi att det är tre stycken. Åtminstone vi som har folkbibeln, därför att vers 17 till och med 19 har vi den tredje förutsägelsen om Jesu lidande. Vi har nuddat vid den tidigare, nämligen när vi talade om förutsägelsen, den andra förutsägelsen, så tog vi den tredje också och visade hur första, andra och tredje förutsägelsen, hur det utvecklades, så det blev tydligare. Vi ska komma tillbaka till det lite grann. Och sen i verserna 20 till och med 28 så är vi tillbaka vid den där frågan. Då är det modern till Zebedeus söner som undrar om hennes söner kunde få den förnämsta platsen. Och det ska vi också försöka hinna med. Och så avslutningsvis verserna 29 och kapitlet ut till och med vers 34 som handlar om hur två blinda botas. Och det finns många som kommentatorer som undrar hur den berättelsen passar in här i sammanhanget. Men det ska vi också se att den gör. Det tror ju åtminstone jag att den gör. Den finns ju med där, så det är klart att den passar in. Men om vi då tar den första tredjedelen här, vers 17 till och med 19. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där de gick vägen fram: se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna och gissla och korsfästa honom, och på tredje dagen ska han uppstå. De är ju på väg sannolikt i tusentals här på östra sidan om Jordanfloden. Och de är nu på väg ner, så att de har kanske till och med passerat Jeriko. Det står ingenting om. Men så gick man ju över Jordan vid Jeriko och så kom man in i Jerusalem österifrån, så att säga. Men även om det är en jätteprocession, så tar Jesus tydligen de här 12 lärjungarna åt sidan. Och så kommer då den här tredje förutsägelsen. Jesus känner att nu drar ihop sig och det här är nu är slutet nära. Nu ska fullbordandet strax äga rum. Nu är tiden strax inne, skulle han också kunna ha sagt. Se, vi går upp till Jerusalem. Jag nämnde om det ordet när vi var på den andra förutsägelsen, för att de här tre förutsägelserna växer i profetisk styrka, så att säga. Och här står det, se, vi går upp till Jerusalem. Och det är närmast en teknisk term. Den där termen finns ju i Psaltaren 24, Psaltaren 122, jag tror inte vi behöver slå upp dem, men där står också det här uttrycket, se, vi går upp till Jerusalem. Och det var alltså ett uttryck som användes utav pilgrimerna. Det var ju så att alla judar skulle ju, om det var möjligt, dra upp till Jerusalem för att fira de stora högtiderna. Påsken, pingsten, lövhyttehögtiden. Och då hade man det som ett uttryck, se, vi går upp till Jerusalem. Samma uttryck som man använde när man gick i procession i gudstjänsten. Det handlar om här, det är att Jesus använder i sin förutsägelse en term som används om den procession i vilken man går när man drar upp till templet för att fira den sanna, den rätta gudstjänsten. Det Jesus säger att nu går vi i procession upp till Jerusalem för att fira påsk, men för att fira den sanna påsken, för att fullborda den rena, fulländade gudstjänsten. Underförstått, när jag ska ge mitt liv. Det här kanske de inte tänkte när de hörde honom säga på det här sättet, men de tänkte det så pass mycket så att det finns med. Det finns bevarat här i Matteus evangeliet. Vi har ju det uttrycket faktiskt än idag. Jag tänker på salmen. Se, vi går upp till Jerusalem och så vidare. Och vi är på väg i processionen för att fira påsk. Det var ju den helgen, den första påsken var ju den helgen då Gud räddade Israels barn ut ur Egypten. Och det skedde, som ni kommer ihåg, på så sätt att farao, som inte hade velat släppa Israels barn, drabbades av straffdomar. Och det var den ena straffdomen efter den andra. Och när de fortfarande inte ville släppa Israels barn, så kom den yttersta av straffdomarna. Den sista straffdomen när alla förstfödda skulle dödas. Och en mordängel gick fram genom hela Egypten. Men för att inte de förstfödda av Israels barn skulle dö, så fick de veta av Herren Gud att de skulle slakta lammet. Och så skulle de äta det i hast. Och blodet, det skulle man ta vara på så sätt att det skulle strykas på dörrposterna, på utsidan, på dörrposterna. Så att när mordängen kommer och ser blodet, så ska han gå förbi. Så blodet blev dem till räddning. Och påsk, hebreiska pesach, betyder ju gå förbi. Det är vad ordet påsk betyder. Det är den helgen som vi firar, att den onde gick förbi. Och det som nu ska fulländas den sista veckan i Jesu liv, det är att Jesus bär fram sig själv som det sanna, fulländade påskalammet. Han offras och vi får del av hans offergärning. Vi tar hans blod och stryker på vårt hjärtas dörrposter, så att den onde som vill komma in och regera i våra liv tvingas att gå förbi. Vi räddas genom Jesu Kristi blod. Ja, man visste varför man firade påsken, självklart, för den hade man firat i 1000 år vid det här laget, varenda år. Men man visste inte att påsken skulle fulländas genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Jesus förutsäger det här, men det var inte någonting som de kunde begripa i den här tiden. I den här förutsägelsen, den tredje förutsägelsen, så får vi veta en annan sak förutom det här med påskoffret. Vi får veta att människosonen ska utlämnas åt hedningarna. Och det innehåller också fantastisk undervisning. Jag tror vi talade om det när vi talade om det andra förutsägelsen också. Nämligen att här finns ju ett ord som heter paradidomi. Samma ord som aposteln Paulus använder när han talar om hur han har tagit emot evangeliet. Och så ger han evangeliet vidare. Det heter på grekiska paradidomi. Han tar emot det, han förvaltar det och ger det till det sina och till nästa generation oförvanskat. Om det skulle vara så att man lägger till eller drar ifrån eller förvanskar evangeliet, då översätts det här ordet med förråda. Därför att om du tar emot evangeliet och sedan missbrukar man det och så ger man vidare ett förvanskat evangelium som inte är något evangelium, då har man förrått evangeliets sak. Då har man överlämnat, men i meningen att man förråder. Och det är samma ord som används när det heter att Judas Iskariot förrådde Jesus. Då står att han paradiddo med Jesus. Han överlämnade Jesus i hedningarnas våld och till att dödas. Han förrådde Jesus. Så är det översatt hos oss. Inte överlämna utan förrådde, med det samma ord. Så här gäller det inte bara att ta emot syndernas förlåtelse utan att ge det vidare också. Här gäller det att ta emot frid och rättfärdighet och glädje i den heliga ande. Men det gäller ju att vi som kristna förmedlar frid, rättfärdighet och glädje i den heliga ande vidare till de som är runt omkring oss. Gör vi inte det, så förråder vi evangeliets sak. Det är avgörande för oss att vi lämnar vidare ett evangeliskt liv. Och att vi inte ställer krav på ett felaktigt sätt eller lägger bördor på människor och gör livet svårt för dem. När vi i själva verket skulle förmedla ett evangelium som ger bärkraft åt människorna att leva i den här svåra världen. Vi kommer in på det ytterligare lite. Men det här är ju så speciellt när Jesus nu ska överlämnas till hedningarna. Så att det som här i förstone verkar vara något väldigt negativt och ont att man förråder Jesus, det visar sig att Gud är herre över det också. Och det visar sig i efterhand att det till och med ingick i hans plan. Och det jag tänker på är orden i Galaterbrevets tredje kapitel. Jag tror att vi ska slå upp det också, för det här känns så angeläget. Det var nämligen så att när Gud kom till Abraham och talade om för Abraham att han skulle få bli till välsignelse, så sa Gud till Abraham att han skulle bli, genom dig så ska ditt folk bli välsignat, men också alla andra folk på jorden. Och det där sista ledet, det skulle ju ske i ändens tid. Därför det som hände i det första ledet, det var ju att det judiska folket fick del av inte bara utkårelsen och förbundet och fick Guds odelade uppmärksamhet, utan man fick ju hans älskade son också till sig. Det är det första ledet. Jesus Kristus är Abrahams välsignelse, personifierad, fulländad till det judiska folket. Men det var ju ett annat led också. I dig ska din släkt blir välsignad, men sedan alla folkslag på jorden. Det är det andra ledet. Det här kan ni läsa om i första Moseboks 12:e kapitel, vill jag minnas, de tre första verserna där. Nu har vi kommit till det andra ledet. Judarna tänkte som så att i ändens tid, när alla folk skulle få del av, ja, de sa ju inte evangeliet, men de sa att alla folk skulle få del av samma judiska tro. Då tänkte man sig som så att alla folkslag skulle dra upp till Jerusalems tempel och involveras, inkorporeras så att säga i den judiska tron. Och därför har judarna aldrig varit ett missionerande folk. För de har aldrig tänkt sig att de ska sprida den judiska tron, utan de har tänkt sig att hedna folk ska komma dit bara. Och inte bara komma dit, de ska ha med sig jordens alla skatter och bära fram också till det judiska folket. Så har man tänkt. Och lite grann av det sker ju också när Jesus föds. nämligen genom de tre vise männen som ju var hedningar ifrån Kaldén och som kom med sina skatter, guld, rökelse och myrra och bar fram inför honom. Där börjar ändens tid. Och så tänkte man sig att när ändens tid kommer, då ska Messias inta sin tron och så ska alla folkslag komma och tillbedja och bära fram sina skatter. Och det är möjligt att det kommer att bli så i ändens tid. Jag tänker nu i ändens tid, alltså rent bokstavlig mening, år två, ja, när det nu blir, va? Vilket år. Vi kanske inte ska stå här och förutsäga exakt vilket år. Det är många som har gjort det, men de har missat. Så jag säger inget årtal. Men vid den här tiden så, ja, man kan ju säga att den där sista tiden börjar här. Men den börjar på ett sätt som man inte hade kunnat förutse. Har ni fått upp Galaterbrevet nu, så ser ni att det står där i det tredje kapitlet, vers 13. Att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Det är ju korsfästelsen. Det är vid korsfästelsen som vi friköps. Vi friköptes, och så står det, för att den välsignelse Abraham fått skulle genom Jesus Kristus komma till hedningarna. Det som hände vid korsfästelsen, det var att Jesus Kristus utlämnades till hedningarna. Han dömdes till döden. Han fick själv bära sitt kors ut ur Jerusalem, som är en bild, kan man säga, utifrån den judiska gemenskap. För som korsfäst så är han förbannad och förskjuten ifrån gemenskapen. Han blir utlämnad åt hedningarna. Så skulle välsignelsen, Jesus Kristus, komma till hedningarna. Det hade ingen människa tänkt ut att det skulle gå till på det sättet. Men genom att han utlämnas till att korsfästas, så kommer den välsignade sonen Jesus Kristus hedningarna till del. Vi går tillbaka till det här, ska vi inte fördjupa oss i. Det här skulle vi kunna ta både resten av det här passet och nästa pass till att tala om, men vi ska inte föregå mer än vad jag har gjort nu. Vi går tillbaka till Matteus evangeliet och läser där i 18 versen. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna och gissla och korsfästa honom. Och det är ju där det fullbordas. Låt mig få säga för det också, för jag vet att det här kan vara svårt att förstå för en del. När Jesus Kristus har kommit till oss för att han skulle tjäna oss. Han skulle vara din tjänare. Han skulle ge sitt liv till dig. Och det kan han göra i olika hög grad. Men den högsta graden av utgivande, det äger ju rum på Golgata kors. För ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Så när han ger sitt liv på Golgata kors, då fullkomnar han sin tjänst. Det går inte att göra mer för dig. Men det här såg man ju inte. Men det är viktigt att vi med öppnade trons ögon ser det största offret. Hur han som inte behövde lida någon orätt, han var ju oskyldigt dömd, hur han av alla ger sitt liv. Egentligen är det väl kanske bara han som kan ge sitt liv med en sån kraft till oss. Så att han, den oskyldige, den välsignade, ger sitt liv till oss. Det är den oskyldige, det är den välsignade du får del av när han dör på Golgata kors. Tjänsten fullkomnas. Och det var alltså en mening med detta. Det här var förutbestämt om Jesus Kristus, kan man läsa i första Petrusbrevet. Och på tredje dagen ska han uppstå. En sak som man kan lägga märke till här, som inte kanske inte ska göra så mycket affär utav det. Men det står i den 18:e versen att det är överste prästerna och de skriftlärde som överlämnar honom till hedningarna. Så att du ser att skulden här läggs inte på hedningarna, utan den läggs på överste prästerna och de skriftlärde. Och det kan man märka när vi kommer in i passionshistorien också, att här finns det någonting i bakhuvudet på Matteus. Därför att det står att Pontius Pilatus, som är hedningarnas representant i sammanhanget, han tvår sina händer och säger: jag är oskyldig. Och vi får veta att det är översteprästerna och de skriftlärde som är skyldiga. Och det kanske man kan säga på ett sätt, men vi ska ha klart för oss att det som händer här, och ännu tydligare blir det när vi kommer till kapitel 23, som är en sorts slutuppgörelse mellan de skriftlärda och fariseerna å ena sidan och Jesus Kristus å andra sidan, där Jesus Kristus uttalar de här 7 V-ropen över skriftlärda och fariseerna. Det är slutuppgörelsen. Där finns i de där V-ropen, i den här slutuppgörelsen, så är samtidigt ett embryo till det som håller på att hända sedan år upp till år 100, år 200 efter Kristus, nämligen att samtidigt som den rabbinska judendomen växer fram, för det är det som sker just vid den här tiden, farisismen som vi läser om och fariseerna som vi möter, de var ju inte ensamma på den judiska marknaden, eller jag ska uttrycka det. Det fanns ju saddukeerna, och det var esseerna, det fanns zeloterna, och det fanns andra intressen. Men de som segrade i den interna maktkampen, om jag får uttrycka det så, va, det var ju farisismen. Så vad fariseismen var från 100-talet efter Kristus och fram till, ja, åtminstone fram till medeltiden, jag vet inte om man kan säga så, att det fortfarande är så, men det är alltså den riktning som segrar. Men samtidigt som den fariseiska judendomen växer fram, så växer ju den unga kyrkan fram. Och den stora spänningen som har funnits mellan judar och kristna genom alla tider, den fanns på 100-talet, 200-talet efter Kristus, inte mellan judar och kristna allmänt, utan mellan den rabbinska framväxande judendomen och den unga framväxande kristna kyrkan. För de var ju i samma religion, så att säga. De var ju judar allihopa. Men det fanns en spänning här emellan. Så det finns ett inbördes spänt förhållande, och det är det som syns i de här verserna, när Matteus håller fram den spänningen och lägger skulden på översteprästerna, de skriftlärda och fariseerna. Det om detta. Jag tror vi måste skynda vidare, och då ska vi läsa 20 till och med 28. Och det var ett ganska långt avsnitt. Vi får se här nu om jag kan läsa hela. Modern till Zebedeus söner gick då fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne: vad vill du? Hon sa till honom: lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene på din högra sida och den andra på den vänstra. Jesus svarade: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: min kalk ska ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida, det är inte min sak att ge bort, utan de ska tillfalla dem som min fader har berett för dem. Jag tror inte jag läser längre än så just nu. Ni ser, här kommer den här frågan igen som fanns, som Simon Petrus hade ställt tidigare. Det sitter alltså djupt hos oss. Det var så att många förväntade sig vid den här tiden att när Messias kom och upprättade sitt rike, då skulle det ske vid påskhögtiden. Det var de rykten, de legender, den sägen som man levde med. Så det fanns en väldig förväntan på Jesus Kristus när han gick in här, åtminstone bland hans närmaste. Man tänkte sig att han skulle på något sätt få den politiska makten när han kom till Jerusalem. Och det är det som blir synligt här nu när Zebedeus söners mor säger: lova att mina söner får sitta på din högra och vänstra sida. De vill vara med när Jesus sätter sig på maktens tron. Det är uppenbart att de har inte förstått vad som ligger framför dem. De har inte förstått hur himmelriket fungerar i den här världen. För himmelriket i den här världen fungerar på ett annat sätt. Ni kommer ihåg att när vi var i 19 kapitlet, vers 28, så hoppade jag över och kommentera Jesu ord när han där säger: vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och så vidare. Vid världens på nytt födelse, vid på nytt födelsen. Det syftar alltså på ändens tid. Och när den nya tiden med Messias upprättar sitt rike, där han regerar allsvåldigt, där han har totalt herravälde, och där himmelriket blir upprättat på jorden. Så precis som det hade varit tidigare, att Simon Petrus ställde en fråga, och nu modern till Zebedeus söner, de ställde ju en fråga utifrån det gamla paradigmet, utifrån det gamla sättet att tänka. Men Jesus svarar utifrån himmelrikets perspektiv. Ni ska få se lite mera det där med förväntningarna. Om ni slår upp i Jesaja 65. Jesaja 65, vers 17. Det här är också texter, alla de här kapitlen i slutet på Jesajas bok. Från kapitel 40 i Jesaja och så till och med 66, som är väl det sista kapitlet. Kallas för trösteboken, handlar om den yttersta tiden. Det finns mycket evangelium, mycket profetiska uttalanden om den yttersta tiden, om hur härligt och fint det ska bli då i de här verserna. Och i Jesaja 65, vers 17, så står det: se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Och det här är profeterat på den tiden när Jerusalem har jämnats med marken 587 före Kristus. Och när templet är nerrivet och folket befinner sig i förskingring, och alla tycker att Gud har övergivit oss och det här går inte längre, då kommer profeten med det här budskapet. Då ska ni inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Så det blir nya himlar och ny jord. Och det finns också i Daniels bok. Efter Hesekiel kommer Daniel. Vi tar kapitel 7. Där har ju Daniel syner. Och i den här synen, vi kan ta ifrån 7 kapitel, vers 13 och 14 tror jag vi nöjer oss med. Särskilt den 14 versen. I min syn om natten, vers 13, såg jag och se en som liknade en människoson. Lägg märke till uttrycket. Kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte kan ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Det här tänkte man sig i den judiska tron på ett väldigt bokstavligt sätt. Människosonen som ska ta makten. Och hans rike ska vara oförstörbart. Det ska vara evigt. Du kommer igen sedan när synen förklaras, alltså i vers 21-22. Slutet på vers 22. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Den här föreställningen var väldigt stark. Så det här var föreställningen när Jesus red in i Jerusalem. Då var det här levande, särskilt för hans lärjungar. De som trodde på honom, om jag uttrycker det så. Vad trodde de om honom? Jo, de trodde om honom att nu var han på väg i procession in i Jerusalem för att ta makten. Om Zebedeus mors söner vill förvissa sig om att de får vara med vid maktens boningar när det här väl händer. Det kommer hända bara om några dagar. Och så skär de palmkvistar och lägger ut sina mantlar. Hosianna, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och hyllar Jesus när han rider in och tar det. Jag vet inte om vi kan föreställa oss vilken oerhörd förväntan som måste ha rått. Vilket jubel, vilken förväntan när Jesus rider in i Jerusalem. För det ska ju upprättas ett rike som ett världsherravälde. Och där alla folk ska tillbe människosonen Jesus Kristus. Kan ni tänka sig besvikelsen då efter långfredagen? När de sprang åt alla håll och kanter där på natten. De har alltså ännu inte förstått hur himmelriket fungerar här på jorden. I den här tiden, i det gamla paradigmet. Det fungerar inte så. Det går inte till på det sättet som de trodde. Det här kommer, men det kommer att gå till på ett annat sätt. Det går till på det sättet att människosonen först ger sitt liv. Till lösen för många. Köper oss fria. Innan det här som de förväntade sig kan hända. Vi förstår där i vers 22. Att de inte begriper någonting. För Jesus säger, ni vet inte vad ni ber om. Och så var det förmodligen. De visste inte vad de bad om. Och så säger Jesus, kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? Det där var också en bild. Kalken var också en bild. Som de flesta var införstådda med. Fast de inte, eller kopplar inte här. Alltså de är förblindade. Och var finns den bilden då? Ja, om du tittar i Jesaja igen. Jesaja 51. Här när det talar, när det profeteras om den yttersta tiden, så är det ju ibland är det ju befrielseprofetier och upprättelse om riket och ena sidan, och andra sidan så är det ju domarna som går över det onda. Så det är två sidor av samma sak. Och här i det 51 kapitlet läser vi i vers 17. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Och så vidare. Där har ni uttrycket, alltså vredesbägaren. Titta också i boken efteråt, alltså Jeremia 25. Jeremia 25 från vers 15. Ja, vi kan ju inte läsa allt, men det är ju hela avsnittet här 25, jag får säga 15. Vers 15 till och med vers 30 åtminstone. Vi kan se här på 15:e versen. Så sa Herren Israels Gud till mig. Ta denna bägare med vredesvin ur min hand. Och låt alla de hedna folk som jag sänder dig till dricka av dem. De ska dricka så att de raglar och förlorar förståndet och så vidare. Och så här fortsätter det hela vägen ner. Och ni kommer till vers 27. Du ska säga till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, drick så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna resa er på grund av det svärd som jag ska sända ibland er. Men om de inte vill ta emot bägaren ur din hand och dricka, så säg till dem, så säger Herren Sebaot, ni måste dricka. Ty se, med den stad som är uppkallad efter mitt namn ska jag börja straffdomen. Skulle då ni bli ostraffade? Nej, ni ska inte bli ostraffade och så vidare. Så det är alltså en vredesbägare. Det är en lidandeskalk som det är frågan om. Det här finns också i Jeremia 49, vers 12 och Hesekiel 23, vers 32 och följande. Jag tror inte vi tar oss tid med att slå upp det där. Jesus talar om den kalken. Och han ställde en fråga till dem. Ja, jo, den kalken kan vi dricka. Ja, ni ska få del av den, säger Jesus. Men den som måste dricka den, i den här meningen som jag läst om den, det är ju Jesus Kristus själv. Titta i 26 kapitlet, alltså Matteus 26. När Jesus är i Getsemane. Vers 39. När han ängslas och när ångest kommer över honom, han säger: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och han gick lite längre bort i vers 39. Föll ner på ansiktet och bad: min fader, om det är möjligt så låt denna kalk gå ifrån mig. Så där får han dricka världens. Man tänker sig det här bildligt så att säga, att i den här kalken finns världens samlade skuld. Kalken representerar allt lidande. Ända ifrån straffdomarna i samband med syndafallet och hela vägen. Och Jerusalems förstöring 587 före Kristus, lidandet, holocaust om vi går in i modern tid. Alltså allt lidande samlat ska Jesus Kristus dricka. Och han dricker ju den, som ni vet. Och han säger här också i vers, nu är jag tillbaka i Matteus 20, vers 23, att också lärjungarna ska få del av den kalken. Därför att lärjungarna är ju kallade att gå i sin mästares fotspår. Och det största offret som mästaren kan göra, det är att dricka den här kalken och ge sitt liv. Och den som vill följa honom kan få del av samma livsgärning. Att få ge sitt liv, alltså för andra människor. Och vi behöver inte tänka så långt som vi tänker bokstavligt. Det räcker om du tänker bildligt. Det är en kristen människas kallelse. Titta det tionde kapitlet. Jesus har ju talat om det här tidigare. Tionde kapitlet, vers 24. En lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare är inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som är hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som är hans herre. Om man kallat husets herre för Belzebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? Var alltså inte rädda, och så vidare. När jag var yngre så tyckte jag synd om Jesus när jag tänkte på det här och läste om hans lidande. Men så jag blev mer andligt mogen, så tycker jag inte synd om honom. Därför jag har förstått att det här var hans glädje. Att få ge sitt liv för andra. Han gjorde det frivilligt när han gick den här vägen. För din och min skull. Det var hans ära. Lidandet, lidandeskalken, korset. Någonting jag kan berömma sig av efter uppståndelsen. Här är jag som drack den. Här är jag som gav mitt liv för fåren. Och jag tror att vi som lärjungar till Jesus kan få del av samma sak. Var därför inte rädda, säger Jesus. Redan i tionde kapitlet. Men det är klart, vi ser ju när vi kommer så här långt att de har inte begripit särskilt mycket av det. Och kanske är det så att man inte vill begripa det heller. Men i rätt tid så ska vi också få se delar av det här och få kraft att ge våra liv för andra människor mera än vad vi gör nu. Eller vad vi tänker oss att vi skulle kunna göra. Han lovar alltså sina lärjungar att de också ska få den här glädjen. Och Jakob, som förresten var en av, det var ju Jakobs mor som hade bett om att Jakob skulle få sitta på högra sidan, eller om det var vänstra sidan. Han avrättades av Herodes med svärdshugg år 44. Vi kan läsa om det i apostlagärningarna. Det var hans ära. Martyrernas segerkrans. Jag vet att den där föreställningen finns också ibland palestinska terrorister. Jag tror jag har nämnt det vid något tidigare tillfälle. Men vet, det är en väldig skillnad om man försöker ta sig någonting sånt här. Eller om man får det som en gåva. Det är två helt olika saker. Ingen av oss kan ta oss det som vi talar om nu. Om jag tar mitt liv, så är det inte någonting sunt eller någonting riktigt. Om jag råkar ut för förföljelser, om jag råkar ut för elände, så är det ingenting som jag strävar efter. Tvärtom säger Jesus att vi ska fly ifrån det. Vi ska inte sträva efter det. Vi ska fly ifrån det, vi ska arbeta för fred. Men om eller när vi råkar ut för det, när vi inte kan värja oss, då ska vi se det som en gåva. Och då kommer vi att få den nåden att se det som en gåva också, vad jag förstår. Alla lärjungarna blev förresten martyrer. Utom Johannes då, men han fick ju lida på annat sätt. Alla avrättades på olika sätt. Alla 12, vill jag på säga, eller 11. Judas Iskariot, han försvann ju från scenen där innan de kom ut i tjänst. Men och då var det 11 kvar. De 10 stycken blev martyrer. Och Johannes, som inte blev martyr, han hölls ju i fångenskap på ön Patmos. Han genomgick svåra lidanden, och det var han som fick se det här i uppenbarelseboken och som kunde skriva och berätta om det också. Den där lidandeskalken, jag ska ge ett annat perspektiv på det också, så att ni inte fastnar i det, så att ni inte blir rädda. Men ni hörde vad jag sa, var inte rädda, men så att ni inte fastnar i det. Alltså den där lidandeskalken som det står om i Jesaja och Jeremia, och om vi tänker den så att säga i dess djupaste mening, i dess fulländade mening, så är det naturligtvis bara Jesus själv som kan dricka den. Han är försoningsoffret, det kan vi aldrig vara. Vi kan få del av det, men vi kan aldrig så att säga vara det i den meningen som Jesus Kristus var det. Och det behövs inte heller, för att Jesus Kristus är det fullkomliga offret. Han drack lidandeskalken. Och vad ställde han kvar åt oss? Välsignelsens kalk. Brödet som vi bryter, inte det är en delaktighet av Kristi kropp. Blodet, en delaktighet. Välsignelsens kalk, en delaktighet av Kristi blod. Så han tog lidandets kalken, men bara för att vi skulle kunna dricka av välsignelsens kalk. Och det ska vi göra. Så ofta ni gör det, så gör det till hans åminnelse. Kanske ska jag säga ett par saker till, hinner vi väl med, om det här, varför det måste vara på så sätt att det finns ett lidande i den här världen. Jag har sagt ett par gånger att himmelriket i den här världen fungerar på ett annat sätt än vad vi kanske först tänker oss. Och det fungerar som det fungerar med förföljelse eller lidande därför att det är ett hot emot det gamla paradigmet. Och det gamla paradigmet känner av det hotet. På samma sätt som när ljuset kommer så skingras mörkret. Mörkret hotas och mörkret skingras. Mörkret besegras. Vet, vi som lever i den här syndfulla världen, och när vi synden lever i oss, då har vi mycket av självgodhet, prestige, meriter, förtjänster och så vidare. You name it. Men när nåden kommer, då är ju ingenting av det som jag har presterat värt någonting. Då raseras ju allting. Tro inte, jag har sagt det tidigare, att nåden är att Gud ser mellan fingrarna och accepterar dig sådan som du är. Nej, så är det inte. Utan nåden är Guds kraft. Därför att när nåden kommer in i mitt liv, då brakar allt det som jag har byggt upp i min egen kraft som ett korthus. Jag har ingenting att komma med inför Gud. Om jag hade haft någonting att komma med inför Gud, då hade ju inte nåden varit nåd heller. Därför är nåden ett hot emot all självgodhet, emot alla kötsliga gärningar, emot allt egen prestation, emot den gamla människan, emot den fallna skapelsen. Och den gamla människan och den fallna skapelsen värjer sig därför emot evangeliet och emot Guds nåd. Och kanske till och med våld om det krävs. Därför så är det en logisk nödvändighet att denna världen träder upp så att säga i självförsvar när evangeliet blir påtagligt. Det är paradoxen. För man skulle kunna tänka sig att när evangeliet kommer så skulle ju alla bli jätteglada att ta det till sig. Men så fungerar det inte. Och om du bara tänker efter ett varv till så är du medveten om att det inte fungerar så. Men nu har du fått förklaringen också. Men Jesus han säger att vi ska gå fram som andras tjänare. Vi ska gå fram som fridsstiftare. Vi ska inte så att säga komma iklädda ljusets rustning och med evangeliet som om det vore någonting som vi skulle kriga oss fram med. Vi ska vara de som förstår att människor är rädda för evangeliet. Vi ska förstå att hela deras tillvaro hotas om Jesus Kristus kommer in och blir Herren och tar över herraväldet i den människan, i den gemenskapen, i det hushållet. Vi begriper det. Därför hanterar vi evangeliet på ett väldigt varsamt sätt. Och vi blir andra människors tjänare. Så att vi minskar hotbilden. Vi är de som faller på knä inför syndare och inför tullindrivare och inför människor som föraktar Gud. Vi ger våra liv för dem. Förstår du då hur fel det blir när de kommer lärjungarna och undrar hur de ska få del av herraväldet och att de ska sitta på den ena sidan och den andra sidan. Vi läser vidare i vers 25, eller vers 24hade vi kvar. När de 10 andra hörde detta blev de upprörda över de båda bröderna. Varför det? Ja, därför att de ville ju också sitta på vänstra och högra sidan. Och det är därför de blev upprörda. Men Jesus kallade dem till sig och sa: ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Helt tvärt emot alltså. Och Jesus som ger sitt liv, som det står i vers 28 nästa vers, är ju vårt föredöme. Vi är bara lärjungar till honom som är vårt föredöme. Vi kallar att vandra på det sättet. Det begrep inte lärjungarna vid den här tiden, men vi börjar upptäcka det, förhoppningsvis. Vi som lyssnar till det här. Och vi tar emot det, inte som en pålaga, utan som en gåva. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och för att det finns ett djup i evangeliet som du vill uppenbara för oss. Så att vi kan lära känna din kärlek och din goda vilja allt bättre. Att vi kan förstå på vilket sätt vi ska spilla våra liv. Hur vi ska förvalta den tid som vi har fått utav dig. Så vi kan förstå meningen med våra liv. Och finna den sanna glädjen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är även Matteus evangeliet. Vi lyssnade till del 53. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan Radio MF och deras söndagsgudstjänst. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson och det var från Värnamo församlings närradio programmet sändes. Ha en skön och välsignad vecka.